Ja, här har vi fått en sprängticka på gården i en björk som har fått någon skada, och så har den här sprängtickan sen invaderat björken, och det har blivit en brun fläck här på stammen. Den här sprängtickan bryter ner ligninet i trä, alltså lignin är det här som håller ihop fibrerna, och så kommer det ur sån här brunt. Och den här sprängtickan kan inte komma på något annat sätt än det måste vara en skada på ett trä för att den ska kunna invadera.
Men att när man tänker på sprängticka, så då är det ofta det här att det är en utväxt på utsidan. Så långt har inte det här trädet...
Det kommer en utväxt här ännu, men så långt har den inte kommit. Alltså jag märkte den här nu här i somras. Så den ska nu bli... Ja, man säger ju att det här som man odlar, lite olika uppgifter, men från 5 till 10 år. För att den då ska kunna skördas. Så nu är det ju många år här nu ännu för den här blir liksom en sån här ticka som man ser på stammen.
Men det här då är någonting som du skulle vilja införa nu i våra finländska skogar?
Det här är nu ett resultat av ett sån här kreativ markanvändningsprojekt som jag har hållit på med här i ett år. Nu det tar slut här nu i slutet på den här månaden då. Det här skulle vara ett sätt för skogsägarna att få lite extra inkomster. Vi kan odla den här nu. Det finns metoder som Naturresursinstitutet har utvecklat, så vi kan odla den. Och det är vi, tror jag, nu ensamma om för tillfället i världen.
Men varför ska man vilja odla sprängticka?
De flesta så är intresserade av ökade inkomster, och det här är ju faktiskt ganska lönsamt med de priser som finns nu. En torr sån här sprängticka, det beror på vem man säljer den åt, men den kan vara då 30-50 euro kilon. Och den stora marknaden finns ju i Asien. Det finns ju sådana som använder det i Finland också, men vi är ju så små, vi är ju bara 5 miljoner. Men... Det här är sånt som man har använt i Asien i 2000 år. Så det är ju dit vi skulle borde sälja det här.
Men vad är det med sprängtickan som gör att man vill använda den då? Vilka egenskaper har den som gör att den är så eftertraktad?
Det är medicinalsvamp. Alltså i Kina får man kalla det medicin. Det får man ju inte göra här, därför de där kliniska testerna är inte gjorda. Men den hade nu antiinflammatoriska egenskaper och hindra cancer. Och det var en jättelång lista, men eftersom jag nu inte riktigt i den branschen, så ska inte jag ge mig in desto mer på det. Men att det här är väl etablerade i Asien. Och då har vi ju jättestora marknader. Kina 1,2 miljarder människor. Japan är det 150 miljoner. Korea 40. Så möjligheterna finns. Och det är vi då här som kan odla den, som har ren natur. Och sen har vi ju den här stora naturresursen som jag tycker att vi utnyttjar lite dåligt. Alltså skogsmark.
Så om man har en så här halvskraplig björkskog, så då passar det här bra. Men redan om man har 100 träd och sätter tre såna här, man inympar tre sådana här sprängtickor på en sån, så då redan räknar du med att man ska få en bra förtjänst?
Man borde då få i första generationen då, om ett kilo sprängticka då per sån här ymp, så det skulle bli då 3 kilo per trä. Så det är ju då, om vi räknar det lätt, så är det 150 euro. Ett sån här träd som det här nu här, som är en 15 cm i diameter, det är kanske värt 2 euro om man säljer det som massa ved. Och det fina med det här är att det behöver ju inte vara någon högkvalitativ björk, utan sån här dåliga planteringar som har lite misslyckats kan man använda, eller sån här nu som annars kanske behöver du ur virkesproduktionssynpunkt förnyas, men det här kan man ju då göra.
Nu här då, där du själv bor i en av Vasas stadsdelar, så här har du då på kommande en sprängticka. Men om man har på sin egen gård några björkar, man har 10-15 björkar, kan man satsa på att ympa in sprängticka där också?
Nu kan man ju, men här är det kanske inte det optimala stället, det är lite mycket trafik här, och den här gör ju precis som andra. Det är ju inte en svamp sådär i traditionell bemärkelse, så den... Det här är det här som förstår sig på mykologi så kallar det. Men den gör precis som en svamp, den tar upp från luften föroreningar.
När den har vuxit sig stor då, den här tickan, så skördar man. Och sen då, när man använder den, hur använder man sprängtickan?
No, den torkas och så mals den till ett pulver. Och det här pulvret då kan man använda till, man kan blanda det med kaffe och te. Och det finns olika typer av kapslar som nog säljs på de här hälsokostaffärerna. Mm. Så man tar det som i en kapselform.
Nå, hur ska ni komma åt den stora marknaden i Asien?
Nå, det är nog inte, finns inte så mycket andra möjligheter. Det är nog bara liksom att ge sig i kast med det och fara dit och marknadsföra och prata och informera och försöka hitta då bra samarbetspartner.
Tror du att det här är möjligt? Du har själv jobbat i 20 år i Asien.
Nu är det ju möjligt, men inte det alla gånger så lätt. Det tar tid. Om man nu skickar folk till Asien, till Kina då ett år, det blir ganska stora kostnader. Och vem ska stå för dem? Men det är nog som enda chansen. Om vi inte kommer ut med det här så löns det som inte att satsa på det här.
No, ni har 5 år på er i alla fall. Om man nu får en kampanj att ganska många skulle satsa på det här. Mm. Och då räknar ni att om 5 år så är det dags att köra. Så ni har ju 5 år på er.
Det finns ju tid. Och det, går ju, det är ju som lite svårt också att fara då till Kina och sälja någonting som inte finns. Därför för nu finns det inte. Att först, vi måste bygga upp den här resursen. Mm. Och då är det vanliga skogsägare då som är intresserade av det här. Det kräver inte så stora investeringar och inte så mycket jobb heller. Så det tror jag nog att vi klarar av liksom, att få det här producerat. Det tvivlar jag inte på. Nu ska vi prova och demonstrera här då till borra in. Det här är nu en liten björk som är ungefär 10 cm i diameter. Och det är ungefär då det som man rekommenderar att det är det där minimum. Så det är som väldigt enkelt, man tar en akkuborrmaskin, det ska vara en sån här 18 volts. Därför man ska borra många av de här, så det är ganska tungt för borrmaskinen. Mm. Och sen har jag en 10 mm träborr. Så nu borrar jag bara ett hål. Man kan sätta då, man ser att man kan sätta till och med fem sån här ympar i varje träd, men de två sista då hamnar man nog lite och klättra och jag vet inte. Men trä så klarar man av från marken. Så det är väl, så borrar man bara ett hål. Och så har man en sån här vanlig möbeldymling heter det. Det är sån här som man, om man har köpt möbler nu för tiden, så måste man montera dem själv, och det är en vanlig sån här möbeldymning som är infekterad med det här sprängticka. Och så trycker man in den i det här hålet och sen sätter man på ett vax så att inte det ska komma in andra svampar i det här.
Så man trycker in den här då så långt?
Jo, den ska vara helt inne så att den inte sticker ut. Mm. Nu var den där. Jag skulle behöva ha en gummihammare här och slå in den med. Mm. Men man måste, man kan ju ta en lite större borr också, så det inte så det går lätt att få in den. Och sen sätter man på ett sådant här skyddsvax. Det är sådant här vanligt som man använder på äppelträd. Och det är viktigt när man börjar borra att de är på samma sida. Ja, att om man sätter den från olika håll så är risken mycket större att den ringbarkar. Den förstör hela näringstillförseln. Det är ju inte ringbarkning, men det är samma sak som att näringen förs inte upp och vattnet inte heller. Så då dör ju björken. Så på samma sida med en 40-50 cm mellanrum, och man kan börja ner en 40-50 cm från marken. Och ja, det ska man tänka på också, att man har skyddshandskar då när man hanterar de här ymparna, bara för att hindra då att det inte kommer in andra organismer. Och sen är det bara att vänta. Så det är inte så mycket arbete. det är nog på en helg så har man nog gjort redan ganska mycket och som då kan bli en flera hundra kilo sprängticka då i när den är mogen att skördas. Om man räknar med en 75% av de här överlever. Den är antagligen lite högre, men det är nu en sån där som en mycket realistisk siffra att räkna med. Om det sen blir mera så är det ju bara extra bonus.
Men när de här då blir ganska stora och om ni kommer igång med den här kontakten till Kina, att ni skulle få exportera eller till Asien, hur gör man med risk för stölder? Jag tänker, måste man börja gå och patrullera sina björkskogar?
Ja, no, den här frågan har jag fått många gånger. Och, ja, det här hör ju inte i allemansrätten. Så man får ju samla de här vilda, men då ska man ha skogsägarens tillstånd. Men det här är ju nu en odlad. Och det är ju stöld då liksom om man går och tar. Mm. Och det är nog en sak att fundera på. Att det blir, om de värden nu som det betalar eller summa det betalas idag, så värdet blir ganska stort per hektar. Så intresset finns ju säkert liksom att det är många sen som vill skörda det.